En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
old hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Hallåmannen Ekeliv. Som vanligt på plats i Örby utanför Stockholm. Och mig då Per Bjurman. En förkyld Per Bjurman på Manhattan i New York. Det framgår väl ganska tydligt att jag är något rosslig.
Ja, precis. Det känns inte som att du skulle släppas ut på en NHL-is i det här skicket.
Nej,
kanske inte gör det oavsett, jag vet inte. Men...
Nej, jag tror inte. Precis. Men jag är day to day, det är jag definitivt. Jag har ingen feber och så, men jag har sen jag kom hem från... Det är väl typiskt när det har varit mycket och stressigt och man behövt leverera. Och sen när man slappnar av, då kommer förkylningen. Så jag har haft en jävla snuva först. Så jag nös som jag aldrig har nysit.
Oj.
Fick träningsverk av att nysa så mycket.
Men nu, så pass alltså. Ja.
Nu är det mer i luftrören och att jag hostar och... Ja, det har kört ihop sig på det sättet. Och ja. Ja, ni får ursäkta helt enkelt. Vi måste ändå göra en podd, men kanske blir lite harklande och snörvlande och så det får ni lov att ta.
Ja, ja, så är det. Så är
jag
det
lovar ibland. Inte försöka sjunga några operar.
Nej, det kanske är det här podden som du inte ska hålla på för mycket med det. Och inte jag heller för den saken skulle. Jag sparar mig till avsnitt 500. Det är bara 8 kvar nu. Det är 492.
Alla vill höra dig sjunga, Jonte.
Ja, det tror jag är tudelat. Men vare sig de vill eller inte så kommer det säkert bli sånginsats.
Är det någon som någonsin har klagat?
Ja, kanske jag är en vill här i lägenheten i så fall.
Ja.
Det sjungs i duschen och så vidare, vet du.
Oj. Ja, jag har ju sett hur det kan bli, men om man sätter på en låt, då kommer du in i den.
Ja.
Som, det blir automatiskt.
Ja, jag har ingen spärre där faktiskt.
Du kan börja rappa, vet du.
Ja, rappa har jag gjort i podden också, vet du.
Just det. DJ Ekeliv. Big Papa Ekeliv.
Big Papa Ekeliv, ja.
Ja, nu hör jag, kanske har lite feber ändå eftersom jag sås omkring på det här viset. Men nu ska vi ta och prata NHL-hockey.
Ja.
Och vi börjar i den ände där vi slutade förra veckan och bara knyter ihop Four Nations Second, tänkte vi. Vi ja. Pratade ju innan finalen, va?
Ja, vi hann ju med att knyta ihop gruppspelssäcken förra veckan och blicka fram mot finalen. Men nu ska vi väl, nu har det gått en vecka visserligen nästan sen den där finalen, men vi vill ändå ta upp vad som hände där i den här historiska matchen ändå.
Ja, på Tidigarden i Boston. Det slog inte samma gnistor om den som första matchen mellan USA och Kanada i Montreal, men för att det var inga slagsmål, det var inte en scen i slapshot.
Nej, det var det faktiskt inte.
Men det var en fruktansvärt bra hockeymatch igen.
Ja.
Där de här två, det är några av världens bästa spelare, pressade sig till det allra yttersta faktiskt.
Ja.
Det var ju bra så tillvida att det liksom emellanåt var så tight så ingenting hände. Och det berodde ju på att de spelade så ruskigt bra försvarshockey också.
Ja. Ja, verkligen.
En sån som Jacob Slavin till exempel, han påminner ju åter om vilket jävla mästerlig defensiv stjärna han är.
Ja, precis. Och fick igång debatten lite igen om det här, vad kallas det nu? Det har ju ett namn, den här bästa defensiva backenpriset. Jag tappar bort det i huvudet.
Just
nu. Men det har ju varit mycket snack om att införa det, att inte ha en Norris Trophy utan...
Ja, just det.
Två stycken, en som till, eller liksom någon slags Selke Trophy för backar också liksom.
Ja. Ja, det tycker jag, det håller jag med om.
Då skulle han vara Patrice Bergeron av backar, eller Alexander Barkov av backar, om man säger så.
Ja, och sen kvarstod ju de politiska spänningarna runt matchen i och med att Donald Trump det var ju liksom spänt redan från början, så la sig Donald Trump i. Han skrev ett långt inlägg om finalen på sin sociala plattform där. Och sen hade han ju ringt laget också då, i omklädningsrummet.
Ja, Bill Guerin kom in där med speakern och lät Donald Trump köra ett litet brandtal inför spelarna.
Ja, och det var de ju väldigt tagna av. Inte nödvändigtvis för att alla är supporter, men de tyckte att det var stort att presidenten tog sig tid och engagerade sig i deras hockeymatch. Det säger ju något om hur stort det blev, för det blev ju det i USA. Det var ju kanske den största hockeymatch som spelats i som amerikanerna ser det, sen OS-finalen 1980.
Ja, alltså precis. Det kanske lät överdrivet när jag benämnde det här som en historisk match, med tanke på att Four Nations-final kanske inte står sig jättehögt liksom, om man jämför med OS-finaler och Stanley Cup-finaler och så vidare. Men det var ju historiskt på så vis att tittarsiffran till exempel. Ingen NHL-match har någonsin haft en så här hög tittarsiffra som den här. Nej, i USA.
I USA högsta tittarsiffran för ett non-olympic event när det har varit hockey. Det vill säga, 1980 så var det tydligen 30 miljoner som tittade. Nu var det 19 eller något sånt. Nej,
det var 10 ungefär tror jag.
Ja, 19 var kanske hela Nordamerika.
Ja, precis.
De luras ju med de här siffrorna.
Ja, det är lite svårt att förstå allt det där. Men ja, ingen NHL-match har varit högre tittad än den här i alla fall. Och typ ESPN gick ut med att det är den mest streamade matchen på deras plattform någonsin, som inte är en NFL-match. Det är högre än vad de har streamat för baseball och basket till exempel. Och det är ju enorm triumf för hockeyn.
Ja, och det är ju inte för att... Alltså det finns ju fortfarande de som envisas som har påstått att det bara var ett All-Star-evenemang och ingen riktig... Alltså, den är ju befängt att påstå nu. Det var ingen som visste vad det här skulle bli, och det blev överträffade allas förväntningar i och med att spelarna varit så förbannat engagerade.
Ja, men det var det jag kände på förhand också. Alltså, vi som verkligen följer NHL i alla fall såg ju verkligen fram emot den här turneringen, att se den här generationens NHL-spelare mötas i landslagssammanhang för första gången och se vilka som verkligen är bäst. Och kanske extra mycket just på din sida, Atlanten där, med tanke på att USA kanske hade kommit i kapp och förbi Kanada till och med. Och all den här politiska spänningen som verkligen adderade en krydda också i alltihopa. Här i Sverige, det kanske inte blev superhett, och inte att jämföra med någon OS eller sådär.
Inte ens VM.
Nej, inte ens VM. Nej, och det har ju dels att göra med att matcherna spelas mitt i natten. Så liksom gemene man hade ju svårt att följa det här. Sen tror jag också, alltså det som gjorde att jag verkligen såg fram emot, och vi och som sagt NHL-nördar, att se alla de här NHL-svenskarna för första gången ihop liksom och spela tillsammans, var liksom en cool grej. Men jag tror för gemene man som liksom förväntar sig en Peter Forsberg eller en Mats Sundin eller Niklas Lidström eller de här ikonerna, de har ju liksom aldrig sett Filip Forsberg och, ja men visst, i VM har de sett, men aldrig liksom Hedman och Nylander och allihopa samlade. Så att de har inte samma status här i Sverige, tror jag, med landslagströjan på sig.
Inte som den generationen hade.
Nej, när det var liksom en självklarhet.
VM var större och de kom hem och vann guld och sånt. Och blev ju folkhemshjältar.
Ja.
Hockeyn är ju inte så längre. Den har ju fragmentiserats och blivit... Den är ju väldigt underlig, hockeyvärlden, om man jämför med andra världar.
Ja, det får man verkligen säga.
Ja, men nu kommer vi väl från...
finalen här.
Off the reservation. Ja. Sticker han igen, Ekeliv.
Så gör han. Ja.
Finalen då var ju... det var ju svinbra. Och så slutade med övertid såklart. Det var jävligt spännande på slutet. Utan att man hade skin in the game själv.
Nej.
Och så avgör då Kanada till slut. 8 minuter innan och sånt så är det... Och det var ju riktig övertid. Alltså det var ju så... De hade ju kört... 5-5 körde de, och de hade fortsatt tills, om det så hade blivit 4 övertidsperioder.
Ja, det var som i Stanley Cup.
Ja, och till slut smackar McDavid då in. Och typiskt, han gör kanske en av sina sämsta matcher man har sett. Liksom. Kom ingenstans. Och så är det ändå, han ger en sån spelare en extra sekund och en halv meter extra, då är det kört.
Ja, precis.
Det var Mitch Marner som hittade honom med en lysande passning.
Ja, och så var det ju då Auston Matthews som missar markeringen på Conor McDavid och släpper honom i slottet.
Efter att ha missat chansen framåt.
Ja, precis. Alltså, för USA får man ändå säga dominerar den här förlängningen och borde kanske avgjort. Men det som var det stora förhandsnacket, även hos oss i vår podd, var ju att USA med all sannolikhet kommer vinna målvaktsmatchen. Men Jordan Binnington storspelar i finalen, inte minst i förlängningen. Ja. Och slår ju faktiskt Connor Hellebuck och hans USA.
Han vred tillbaka klockan till 2019 och gjorde det han gjorde i Game 7 i finalen då, mot Bruins. Ja. En drömhall för honom tidigare.
Ja, verkligen. Ja, precis. Och Cooper fick rätt som när han poängterade inför turneringen att Binner's a winner, och det är våran guy, och vi spelar honom alla 4 matcher i turneringen liksom. Trots att han redan var ifrågasatt även efter första matchen liksom. Han var ju dels väldigt ifrågasatt inför turneringen, men även efter första matchen mot Sverige, det kanske läckte in något lite enkelt mål. Men de fortsatte med honom och det lönar sig i slutändan. Jag får väl credda lite vår poddlyssnare Joakim Lindberg också, som har varit på oss några gånger på Twitter och skrivit att Kanada kommer vinna tack vare Binnington.
Ja, det får man ge honom. Det var stort.
Ja, och att Hellebuck är en grundseriefantom. Och det ligger ju någonting i det också.
Absolut. Men nu var det var väl inte Hellebuck som var... Nej. Det var ingen som var något problem. Det var bara att McDavid fick den där extra ytan vid fel tillfälle, eller rätt tillfälle.
Ja.
Men vi kan ju slå fast det om i den där större diskussionen. USA har ju aldrig varit närmare än nu. Och aldrig haft ett lika likvärdigt lag.
Nej.
Jag såg den lustiga kommentaren från John Cooper. De fick ju mycket frågor om det här. Och de tog ju aldrig betet om att Trump tjatade om att Kanada ska bli 51, ska annektera Kanada och göra det till 51:a delstaten.
Ja.
Nej, sa Cooper. Nej, vi har inte pratat alls om det. Annat än vilket jävla hockeylag vi skulle få.
Ja, då blir det...
Om man blandar USA och Kanada, då blir det ett väldigt svårt slag.
Ja, då kan man nästan lägga ner hockeyn, känner jag.
Ja.
Landslagshockey.
Men alla som var där, och det här var ju liksom preludium till OS om ett år. Ja. Och alla efteråt började omedelbart prata om OS, att då ska vi om det här om ett år i Milano.
Ja.
Och det kan ju tack vare det här bli en extraordinär olympisk turnering.
Ja, precis. Det kommer bli riktigt häftigt när vi även involverar Schweiz och Tjeckien och Slovakien och Tyskland och så vidare. När det blir
Rumänien och sådana här.
Ja, precis. Nej, men när det faktiskt blir en turnering som även kommer engagera mycket på den här sidan, pölen då. Ja. Och ha mer historisk prestige förstås. Men ja, jag tror också så här, jag har också höjts lite röster om att skit i alla All-Star-helger nu framöver och kör Four Nation eller landslagsturneringar den här veckan alltid. Men jag tror ändå att nyhetens behag kommer lägga sig lite grann när det är, för liksom historiskt sett ska man kanske blicka tillbaka på den här turneringen som lite plastig och lite pajig, och det kommer nog även jag göra, men just med tanke på tajmingen att det var så otroligt länge sedan vi såg bäst om bäst hockey, så blev det ju den här prestigen för spelarna, men det tror jag inte det kommer vara om 4-5 år när det redan varit OS och World Cup och så vidare.
Inte om man gör det här för ofta, så är det.
Nej, då blir det urvattnat.
Men det är ju ingen som saknar All-Star, men och så ska man komma ihåg, det har ju ingenting med tävling och sånt. Jag har sagt 100 gånger, det är för de minsta fansen.
Ja.
De tycker det är häftigt, de som är 7 år.
Ja.
Tänk ju att han äker i 7 år. Man
ja, jo, men då var det ju skills competition man brydde sig om snarare än någon omgång 38 i grundserien.
Ja. Så att, det blir ju nästa år, det blir här på Long Island.
Just det.
Det är det sista som händer innan OS, och sen åker alla till, som ska dit då, till Milano.
Just det, de kör ju ett All-Star trots OS, för annars brukar de ju skita det under OS-år för att det blir för stor lucka i kalendern, så att säga.
Ja, men Gary är ledsen nu när det inte har varit All-Star på ett tag.
Som jag förstår det så är det viktigt för NHL för så här, sponsorsammankomster och networking och sånt där också.
Ja, men han gillar All-Star.
Ja, jo, precis. Han är inte en man av folket, precis.
Jo, men han, det är så han vill säga in sig.
Ja.
Och de små fansen. Odla nya kunder.
Ja, kunder ja.
Ja, men du, det säger också något. Ja, vi får gratulera. Det var en härlig sen kväll där i Boston.
Ja, just det. Men jag bjöd det på plats förstås. Mm.
Ja, visst. Och sen så fick vi bara ett dags mellanrum då. En buffertzon med, och sen brakade grundserien igång på lördagen.
Just det.
Och är nu i full fart igen. Och jag hade ju gärna sett ett lite längre uppehåll där man hade kunnat göra helgen spelfri också. Dels som man hann inte hämta andan.
Det märks på din röst att de satte igång lite väl snabbt.
Ja, och sen var det var ju bedrövlig hockey på de flesta håll där i början. Och det är ju så, de hinner ju bli ringrostiga under juluppehållet som bara är 3.
Ja, just det.
Kan du säga det där på Bålingemål?
Juluppehållet? Mördande för spelarna. Ja, men så är det.
Säg det igen.
Det är ju juluppehållet, mördande för spelarna.
Jag hörde själv det, jag sa att det blev väldigt...
Ja, men det gillar jag.
Mycket Bålingemål.
Det ska märkas.
Jul.
Ja.
Och då när de nu har varit lediga i 2 veckor, de flesta har ju legat på stränder i Karibien, utom Oskar Sundqvist som jag pratade med igår efter, han åkte till en stuga i Wyoming.
In character.
Ja, verkligen, och satt i en stuga i svinkallt var det, och där satt han och tyckte det var livet var härligt.
Ja, det är otroligt.
Men de andra, de flesta var beställda och lediga nästan 2 veckor. Och när de kom tillbaka så är de som, det är försäsongen, det är september.
Ja, ja, det är märkligt hur fort det går. Elitidrottsmännen.
Ja, de får ta så här långa uppehåll.
Uppehåll, ja.
Ja.
Ja, jag gillar det.
Ja, nu kommer jag av mig helt. Det är fruktansvärt roligt när du pratar Borlänge.
Ja, jag får begränsa mig. Ja.
Nej.
Fortsätt. Fortsätt.
Ja, vad skulle jag nu då? Jo.
Ja, vad var vi någonstans?
Att de startar igen och att det har varit si och så. Det var svårt att ladda om för det. Svårt att engagera sig i efter den där detonationen till turnering. Mm. Men vi måste ju... det är ju ett avgörande skede nu. Det är ju för fan bara en vecka kvar. Sen har vi en dryg vecka. Sen är det trade deadline.
Ja, precis. På fredag nästa vecka. Då är det stopp.
Ja. Men vad vi också har sett... det sitter dels ihop med Four Nations men också med det långa uppehållet, tror jag. Det har senaste tiden varit väldigt mycket skador.
Ja.
Några kom ju tillbaka från Montreal och Boston med skador, som Matthew Tkachuk till exempel. Det var ju ett hårt slag, för han kunde inte spela hela finalen.
Nej.
Han försökte, vi vet ju, han är ju liksom, han försöker ju spela om så han inte har några ben längre.
Ja, precis, och väldigt bra i den första matchen i Montreal då, och inte minst mot Finland, men även i den första Kanada-matchen så att säga. Det blev bara 6 minuter mot Kanada i Boston då.
Ja, och vi har ju svenska nu, det var ju för sig då efter Joel Eriksson Ek skadade sig på träning efter ja, bara häromdagen, och blir borta länge, tror Michael Russo.
Ja, precis. Så John Hines blev alldeles chockad eftersom han körde för fullt på träningen, och sen fick han reda av läkarteamet att nej, det är något fel med Eriksson Ek, och så visade sig att han blir borta länge.
Ja.
Sliten kropp.
Ja, det är väl det. Och Rangers igår, de vann derbyt här mot Islanders på ett underligt sätt. Hade knappt någon skott på mål, men Sorokin har aldrig gjort en sämre match.
Nej.
Efter 2 perioder hade de 10 skott på mål och 5 mål. 50% i räddningsprocent för Sorokin.
Ja, det är som att han fortfarande är på Bahamas.
Patrick Roa sa efteråt att jag vill ju helst inte liksom kritisera målvakten, men om jag sa att han hade en bra kväll skulle folk veta att jag var full of shit.
Ja, det är ju ett citat alltså.
Ja, det kan man säga. Men det kostade ju då Rangers otroligt mycket. Både Kendra Miller och Adam Fox, båda backarna gick sönder.
Ja.
Och alltså, det klarar de sig inte utan.
Nej, speciellt inte den här heta streckstriden när de har ett gäng poäng att ta i kapp. Och verkligen måste pusha.
Ja, och sen har vi då den tunga skadan i Four Nations var ju Charlie McAvoy.
Ja.
Som var helt, han gjorde kanske sitt livsmatch där uppe i Montreal. Ja. Men det kostade honom en axel som inte bara gick sönder utan blev infekterad. Så han blev inlagd på sjukhus och fick antibiotika. Det låter fruktansvärt smärtsamt att ha en infektion i en axelled.
Ja, precis. Fruktansvärt hårt slag för honom såklart. Hade varit viktig även för USA i den där finalen, tror jag. Mm. Men framförallt då för Boston här, som också verkligen slåss om en slutspelsplats och ligger under strecket nu. Mm. Och dels Macca var ju borta på obestämd tid, och så kommer också beskedet att nej, det blir nog ingen comeback den här säsongen för Hampus Lindholm heller. Hans knä är för illa däran.
Ja, tyvärr. Alltså, så man kan gott säga att deras 2 bästa backar är borta just nu i ett kritiskt skede.
Ja, och nu är det Nikita Zadorov som har mest istid på backsidan där. Och det är nog inte riktigt.
Det känns vettigt för Boston. Alltså.
Ja.
Vi ska inte gå igenom tabellen på samma sätt som tidigare, men vi ska snart sätta igång med ett trade-segment.
Ja, precis. Och då kommer vi komma in på Allsjöns lag här.
Ja, precis. Allsjöns lag.
Allsjöns?
Ja. Jag är fnittrig. Jag är förlåt.
Ja, det är det.
Vad var jag nu? Jag har Boston och Martin skadade. Ja, just det. Stackars dem.
Ja, precis. Men vi kanske måste komma in också på en spelare vi inte är helt förtjusta i av diverse anledningar. Men han fortsätter att göra mål, och nu är det faktiskt bara 11 kvar till rekordet. Alexander Ovechkin har gjort hattrick här efter Four Nations, som han gjorde mål även mot Calgary här om natten. Och står alltså nu på 883 mot Gretzkis 894.
Ja, det är så att det där rekordet kommer att ryka, och det hade ju kanske under normala omständigheter varit väldigt upphetsande, men Särskilt nu när det var precis årsdagen av starten av kriget, i, eller invasionen av angreppet på Ukraina häromdagen. Så jag kommer inte ifrån att det kastar en väldigt lång skugga över Ovechkins nära band till Putin, ja. Gangsten.
Fortfarande med Putin som profilbild på Instagram. Och han var ju trots allt, eller är ju med i The Putin Team, som det väl heter officiellt, kampanjgänget där som stöttar Putin och är reklampelare för han.
Ja, ja. Det är deprimerande. Deprimerande tider, och det där är... Och det blir jobbigt på ett personligt plan, för jag tycker jag har gjort klart vad jag står i den här frågan, men jag måste ändå, Aftonbladet har inte tagit något principbeslut på att vi inte ska skriva om honom, och när jag är i tjänst, då måste jag skriva om den här jävla rekordjakten. Och ändå så, då får jag så mycket skit av folk som menar att jag också då står på den sidan, och att han borde bojkotta, så det kan man ju tycka, men jag kan inte personligen ta ett sånt beslut.
Nej, det är above our pay grade.
Ja, men verkligen. Men det är med motstånd jag ser fram emot den här milstolpen då. Ja, i sig är det ju förstås en otrolig prestation att göra så mycket mål nu. Det var ju, skulle vara omöjligt.
Ja, alltså det är ju helt sjukt egentligen att han snart fyller 40 och har gjort 30 mål på 42 matcher den här säsongen. Han har en knäskada som gör att han missar bara en månad. Det kändes som att han skulle bli borta längre. Kommer tillbaks 39 år gammal och fortsätter rösa i mål.
Ja.
Han är alltså den enda så här gamla spelaren, får man säga nu, snart 40. Den enda 39-plussaren som har gjort över 30 mål under en säsong. Det är bara Mr. Hockey Gordie Howe som har lyckats med det tidigare. Han gjorde ju 34 mål i VHA som 50-åring.
Ja, det är sjukt.
Historia i sig. Men... Nej, så det är ju klart.
Vi pratar inte så mycket om det här. Man kan konstatera att även om de tog bort Gretzkis alla mål, så skulle han leda poängligan, alla tiders poängliga i alla fall. Jag vill understryka det.
Ja, helt överlägset dessutom.
Han är ju å andra sidan också kontroversiell nu då, och i hemlandet Kanada så grymtar de mycket om att han inte ens har kommenterat sin, han har ju gett Trump sitt uttalade stöd. Och inte ens kommentera det här med att med kanadensisk annektering och 51:a delstaten och det, och var ju den som släppte honorary puck där då i finalen. Det har varit det konstigt språkligt, men har fått mycket skit på sociala medier och att han inte förtjänar att vara det när han inte kan ta ställning för Kanada. Ja.
Nej, precis, men det kan vi säga också att NHL, de är ju marknadsför det här ju enormt med The Great Chase som har en egen hemsida, så alltså Obis måljakt, och det sägs ju att Gretzky ska flygas med till alla arenor här när rekordet närmar sig, alltså 5-6 mål till här, då kommer Gretzky vara på plats hela tiden. De kommer göra en jättegrej av det här NHL, kan vi säga.
Jo, det är helt, men de har ju ingen moral, höll jag på att säga, men det finns heller ingen opinion här i Nordamerika mot det, liksom. Det verkar, tyvärr är det så att bortsett från väldigt små fraktioner så finns det noll.
Jag tycker man läser kommentarer så här på sociala medier att en väldigt stor oförståelse till att Ryssland inte är med eller vad som egentligen händer där borta i Ukraina. Och att NHL själva då enbart baserar det här beslutet på att Sverige och Finland inte skulle varit med i Four Nations om Ryssland hade inkluderats. Så att det handlar inte om att NHL aktivt väljer bort Ryssland, utan att Sverige och Finland inte vill ha med dem, helt enkelt.
Nej. Men nu hoppar vi över det ämnet. Jag blir bara deprimerad nu. Kanske ska ta och gå in på då det vi pratar om här. Om att det bara är en dryg vecka kvar till trade deadline, och vi hoppas ju som vanligt på att det blir härlig sjögång i ligan. Nu är det väl inte så, alltså vi har ju sett sällsynt många stora trader redan äga rum.
Det får man säga.
Bland de största på åtskilliga år, när Mikko Rantanen plötsligt blir tradad från Colorado till Carolina. Och sen JT Miller också. Och sen har det varit, fler stora grejer.
Ja, precis. Liksom, med Jacob Trouba till exempel tidigare på säsongen. Och det var den här Farabee och Frost som ändå var lite oväntat från Philadelphia till Calgary. Det har varit en del aktivitet. Marcus Pettersson har vi sett bli tradad också.
Ja, men grejen är ju att, vad skulle jag säga nu då? Jag fick ett sms från Håkan Andreasson som är i Bålfjällen. Nej, från Borlänge. Jag försöker övertala honom att gå på House of Blues, Benny Astors klubb där i stan.
Jaha.
I detta Dalarnas Saint-Tropez.
Ja, det vet jag inte riktigt om jag håller med om. Även om jag gillar dialekten.
Nej. Ja. Men det är ju ändå så att det är en stora namn i liksom som det surras om även nu, och ett namn som surras igen är ju då Mikko Rantanen. Alltså ja. Carolina tradar till sig honom dyrt, men de har inte lyckats få honom att skriva på en kontraktsförlängning, eller de har inte kommit överens om en kontraktsförlängning. Och nu är det ryktet då att Carolina överväger och tradar iväg honom igen.
Ja, det blir väldigt intressant att se hur de agerar, för det påstås ju och spekuleras lite grann om att de är rädda att det ska bli en Gensel härva av det här igen, att de tappar honom som UFA. Samtidigt så kanske var det de räknade med lite grann när de gjorde den här traden, och att han blir som deras egen rental då, att de verkligen går all in för att försöka vinna den här säsongen. Samtidigt får man säga att Rantanens start här i Carolina har inte varit speciellt övertygande, även om man inte klart ska döma ut det redan nu.
Han har inte gjort bort sig, men det har inte varit bra succé. Nej, det har inte.
Nej, det har blivit 6 förluster på 9 matcher sedan traden. Rantan har gjort 3 poäng, 1 mål. Och kemin som man förväntar sig med Sebastian Aho, den har inte infunnit sig än. De är faktiskt splittrade just nu och de spelar inte heller ihop under Four Nations. Så att ingen bra succé än, precis. Så, ja, det skulle ju vara sensationellt om de väljer att trada honom igen. Men det som är speciellt då är att om vi säger att Carolina i sin tur väljer att, alltså Chicago har ju redan involverats i den här affären för att behålla hälften av Rantanens lön från Colorado. Mm. Och skulle Carolina i sin tur behålla hälften av lönen i ytterligare en trade, jag menar, då är det laget som tar emot Rantanen nere på 2,5 miljoner i lönetagskostnad för Mikko Rantanen. För en av NHLs bästa spelare, men då kan vilken contender som helst knöla in honom.
Ja, då blir det huggsexan.
Ja, och det är klart att Carolina kan få en del utbyte trots allt då, även om de blev av med Natchez i första traden.
Ja. Ja, och sen är det ju då Elias i Vancouver som han hade ju verkligen inget bra Four Nations. Förhoppningen var att det skulle liksom restarta, vad heter det när man trycker igång en motor med sladd, med kablar.
Reboota eller vad säger man?
Ja.
Sånt.
Teknikerna från Örby respektive Borlänge. Ja. Men så blev det inte alls. Han hade en medioker turnering och blev till slut till och med bänkad i Sveriges sista match. Ja. Och det har fortsatt på samma sätt nu när han har kommit tillbaka till Vancouver. Rick Tocchet, coachen, var ute häromdagen och sa att han måste börja röra på fötterna och skjuta. Jag vet inte om det är en mental blockering eller vad det är, men han måste ur det. Ja. Och vi har sett liknande signaler från staben, ledarstaben, om att något måste hända. Annars, alltså han kan bli tradad.
Ja, han har ju inte beskrivits som untouchable heller den här säsongen av Alvin och Rutherford. Och sen är det ju det här som varit inne på, att hans no-trade-klausul börjar kicka in först i sommar. Så vill de trada honom så kan de göra det utan att Elias Pettersson har något att säga till dem heller. Innan deadline här.
Och nu börjar han bli grinig själv, såg jag, igen. Ja. Han hade fått frågor om det här. Om det var liksom jobbigt. Nej, det är bara att dela med media som är irriterande, sa han och gick.
Ja, exakt. Han är more annoying with the questions like this than att han är frustrerad på isen. Så att säga.
Ja, det är ju gamla Elias Pettersson.
Ja, så är det även när det går bra, höll jag på att säga. Men jag håller med dig också där om att, och som Rick Tocchet påpekade, alltså att han skjuter för lite numera också. Att det han slutar med lite grann, för det är frapperande statistik. Jag såg Mike Kelly, analytiken, lägga ut här nyligen att för 3 år sedan, då snittade Elias Pettersson med en dubbelt så många one-timers i powerplay som antal matcher, så att säga. Och den här säsongen är han långt under en per match i antal one-timers i powerplay, så han har ju liksom, han har inte självförtroende nog att våga skicka iväg direktskott liksom, bara som en sån detalj liksom.
Ja, nej, det är egenartat. Ja. Kanske en trade skulle till rätt på rätt adress kanske kunna lösa saker och ting, jag vet inte. Men grejen är ju den här att om sådana namn blir... Jag har ju den vanliga teorin, och den delar ju du, om att det är sällan de stora spektakulära traderna gör den skillnad som de inblandade hoppas. Ja. Det är ju oftast de kompletterande pusselbitarna längre ner i kedjehierarkin till exempel som fullbordar ett lag. Ja. Fullbordar ett mästarlag. Men sådana här namn, det är få GM som kan motstå i alla fall om de ser chans att kapa åt sig en sån spelare.
Ja, då har man svårt att sitta still i båten. Så det, och sen blir det ju ofta en kedjereaktion, att det kapprustas, och man reaktioner på reaktioner, så att säga.
Ja. Men du, nu innan vi går in på det vi ska ha gjort en liten grej här, så måste jag ha ett eget litet juluppehåll och gå och snyta med och hämta kaffe.
Jag förstår det, gör det.
Ja. Sjung lite nu då.
Ska jag sjunga?
Ja, nu har du chansen.
Oj. Nej, vet ni, jag sparar sånginsatsen faktiskt till avsnitt 500, så går jag ta ett litet break nu också, för jag verkar att det kan behövas.
Hallå!
Hallå, hallå!
Uppehåll är över.
Uppehåll, ja.
Uppehåll.
Ska vi köra då?
Jag har ju då tänkt så här att identifiera lag som jag hävdar är klara för slutspel. Mm. Det är de ju inte i matematiskt, men ganska säkert tror jag att de har dragit ifrån.
Ja.
Och det gäller då alla lag i väst som är på slutspelsplats nu, utom Calgary. Mm. Som ju slåss med Vancouver och nu mer också i viss mån med Utah och St. Louis, som jag hakar på igen.
Ja, och ett formstarkt Anaheim, men det borde vara lite för långt upp för dem och för många lag att ta sig förbi, men absolut, det är inte... Det känns inte som att enbart är en duell mellan Calgary och Vancouver.
Nej. Men om vi tar öst först då. Mm. Där Washington har ju dragit ifrån något oerhört. De har 20 poäng i strecket.
Ja.
De är ju klara och kan ägna sig åt den här jävla rekordjakten.
Ja, alltså jag vill säga en sak till om det där utan att gå in för mycket på Ovechkin. Men alltså, jag tycker ändå imponerande. Man var ju lite rädda för att den här säsongen mest skulle gå ut på för Washington att Ovechkin ska slå det där rekordet. Mm. Och jag menar, han har gjort 7 mål i tom kasse. Det känns som att de verkligen försöker ge honom pucken när de lägena finns. Och bara en sån sak som i Pittsburgh-matchen, den första efter Four Nations här, vid ställningen 6-2 till Washington, så i början av tredje perioden så får ju Chris Letang en 2+2, 4 minuters PP helt enkelt för Washington, bara första minuten i 5-3 dessutom, för att Pittsburgh redan...
Och då är han inne hela tiden.
Han, gör ett byte på 4-40 i ställningen 6-2. Bara för att få göra ännu mer mål. Det tycker jag är lite pajigt. Samtidigt är det svårt att beskylla Washington. De leder östra konferensen klart. Och gör ju en kanonsäsong. Så det handlar ju verkligen inte bara om Ovechkin där.
Mm. Ja, hur som helst. Washington, Florida, Toronto, Tampa, Carolina och New Jersey. Har jag identifierat de lag som vi kan tänka på. Vad de skulle behöva. Och vad som i så fall är tillgängligt.
Ja.
Och vi kan ju börja med Washington då. Och de, just för att de har varit så väldigt bra som lag. Mm. Så... Det känns inte som de behöver göra något dramatiskt. Alltså, de har 2 bra målvakter. De har formationer som fungerar. Alltså, vad det pratas om, hör jag, är liksom ett komplement. Kanske en hård, tuff... Trent Frederick har det pratats om. Som liksom ner i tredje kedjan och, ja. Och bullra och stå in.
Ja, men jag håller väl nog med där också. Att de ska nog inte rucka för mycket på dynamiken som de har byggt upp. Nej. Där. Utan snarare ta in och muskler, lite komplement. Secondary scoring nere i en... tredje kedja kanske. Typ Trent Frederick eller kanske Brandon Tanner från Seattle, eller alltså den kategorin spelare snarare än Mikko Rantanen liksom.
Ja, ja, verkligen. Nej, det skulle bara förstöra tror jag. Och de skulle vara försiktiga nu så det inte blir som förra om åren när de alltid var en stor grundserieattraktion och sen föll platt så fort det blev slutspel.
Ja.
Det kan ju finnas lite fara i det då, att då kommer man ju inte att jaga några rekord längre. Nej. Och kanske inte blir lika inspirerad, vem vet.
Nej, precis. Vi får se hur han agerar då.
Inga stora movements behövs där, tycker jag.
Nej, och jag skulle vilja säga att på ett sätt så gjorde de sina deadline-värvningar i somras med tanke på att Chychrun har utgående kontrakt, Thompson som de har förlängt nu hade utgående kontrakt. Mangiapane hade bara 1 år kvar på kontraktet, så de kunde ju få dem ganska billigt med tanke på att respektive klubb de tillhörde ändå inte skulle förlänga de kontrakten. Så att de är som deras egna rentals kan man säga.
Ja, ja absolut. Kycklin, för han har ju varit grym. Så han har gjort 3 mål tror jag på 2 matcher. Det är 3 matcher.
Ja, öst. Det var 17 mål tror jag den här säsongen.
Ja, men nu precis. Och det var någon match han gjorde 2. Ja. En grym back.
Ja, ruskig bössa.
Ja. Ja. Florida, de behöver väl inte heller göra så mycket. Det vet vi att Bill Zito är väldigt bra på att hitta oslipade diamanter där ute. Vad det pratas om är att han behöver, om det här ska bli en repeat, att de behöver staga upp blå linjen längre ner i. De har inte riktigt samma bredd där som i fjol. Just nu.
Nej, alltså Nico Mikola och Dmitri Kulikov som liksom andra backpar nu, de var ju snarare tredje backpar förra året, då hade de Brandon Montour och Oliver Ekman Larsson också. Ju.
Ja.
Så att där tycker jag faktiskt att de skulle behöva någonting. Aaron Ekblad är ju deras enda högerfattade back dessutom. Så en högerfattad backklippa.
De hade hoppats att Adam skulle, Boqvist skulle täppa till där, men så blev det inte riktigt. Nej. Funkade inte. Och han är ju nu i Islanders. Men ja. Mm. Men vad för slags back? Vem skulle du...
Nej, men det ryktas ju lite grann om de här storfräsarna som eventuellt är tillgängliga. Alltså Erik Karlsson, Seth Jones som det har varit mycket snack om, ja, de senaste dagarna. Men då är det ju en stor investering. Och då är frågan om, jag menar, om då skulle det hålla över tid också. För det är utgående kontrakt på just Aaron Ekblad. Det är utgående kontrakt på Sam Bender till exempel. Och även om lönetaket höjs så kanske de måste välja bort någon av dem på sikt i så fall för att ta in en Seth Jones nu till exempel.
Erik Karlsson, det vore något i Florida.
Ja, precis. Men du är ett högerfattad. Ja. De har ingen riktig PP-back just nu som jag har sagt många gånger. Alltså Aaron Ekblad tycker jag inte riktigt är en första back i PP. Adam Boqvist fick ju chansen i början av säsongen. Gustav Forsling vill de ju använda mer defensivt såklart. Så att det är ju en ny Brandon Montour de vill ha in. Och jag menar, Erik Karlsson höjde ju verkligen sitt marknadsvärde i Four Nations när han visade hela hockeyvärlden att han fortfarande håller måttet. Onekligen.
Ja. Ja, spännande. Men han kommer göra något sitt och det känns ju som.
Ja, precis. Alltså, och jag tror också som förra året då, en Vladimir Tarasenko, inte just Vladimir Tarasenko såklart, han kommer stanna i Detroit, men alltså den kategorin av spelare som ytterligare någon liten ytter i topp 9 liksom, som breddar målskörden och dynamiken i kedjorna ännu mer. Det tror jag skulle behöva. Nu får de ha en sån som Maki Zmoskovic i andra kedjan till exempel. Och det kanske inte riktigt skriker Stanley Cup på samma sätt som förra årets trupp.
Raquel,
ja. Ja. Ja.
Det finns fler lag som är intresserade av honom om nu Pittsburgh väljer att göra honom tillgänglig. Toronto.
Ja.
Där brukar vi prata om att de behöver målvakt, men det känns som de inte riktigt, både om de är hela så är Stolars och Volley bra par.
Ja, de har ju varit kanon för dem. Alltså, det har ju varit noll problem på målvaktssidan den här säsongen, bortsett från att Stolars och Wall har sina skadeproblem och framförallt Stolars varit borta mycket den här säsongen. Så det kan man inte riktigt räkna med att båda de kommer hålla sig hela, men någon i alla fall borde ju kunna stå. Så det har ju varit ett utropstecken för dem den här säsongen.
I övrigt så pratas det om att de letar som vanligt efter en tredje center.
Ja.
En habil. Och vem skulle det kunna vara? Jonathan?
Ja, alltså, jag vill ju gärna ha Jenny Gård till Tampa, men det skulle väl vara en bra tredje center för Toronto till exempel.
Ja, det skulle
Gårde.
Och gamle vän Gårde.
Ja, nej, men, ja, precis. Nej, men han kanske är mer en andra center, så det kanske är för mycket för Toronto att ha råd att ta in. Men en sån som Brock Nelson, om nu Islanders väljer att vara sellers, det tror jag Uncle Lou tycker motvilligt i så fall. Men det är ju kanske den bästa UFA-centern som är tillgänglig.
Ja. Ja, de kommer nog att göra något i alla fall. De ligger ju bra till nu, men det är ju slutspelet det ska levereras, och det har ju varit ett problem.
Ja, det jag vill säga med Toronto också är ju det här med Mitch Marner. Jag tror inte vi får se något med deadline såklart, utan även om inte han har något nytt kontrakt påskrivet innan dess, så kommer de såklart behålla honom och försöka lösa det innan 1 juli. Men intressant ändå att självaste The Bobfather, Bob McKenzie, insider. Ja, om det finns någon Hall of Fame för insiders så är väl han den givnaste där.
Hall of Fame of insiders, ja, den är bra.
Den finns kanske inte. Men han har ju sagt i alla fall nyligen här att han tror, hans magkänsla, hans uppgifter är att Mitch Marner inte kommer förlänga med Toronto.
Nej.
Det känns ju som något att ta på allvar när han säger det. Samtidigt undrar man om det är planterat från agenthåll för att liksom pressa Toronto ytterligare här.
Ja, men det är inget som kommer hända nu.
Nej, det kan jag verkligen inte se framför mig. Men spännande med Toronto också, med tanke på att Shanahan har utgående kontrakt. Ny majoritetsägare nyligen här i Toronto.
Shanahan då är inte en spelare, kanske vi ska berätta för dem som
är president. Det var länge sedan Shanahan var aktiv. Men så president då har jag varit i många år nu i Toronto Maple Leafs, så är ju ändå högsta hönset där. Men inte...
Man får tänka på att kanske inte alla är lika nördiga som...
Nej, jag får ibland lägga till lite extra info. Nej, men Brendan Shanahan som liksom president of hockey operation där i Toronto har ju utgående kontrakt nu, hårt kritiserad framförallt efter förra slutspelet. Frågan är om han har fullt mandat att göra vad han vill nu med den här nya ägargruppen som har tagit över majoritetsandelarna i Toronto, för där ryktas det lite grann om att de är sugna på att sätta sin struktur och organisation utan Shanahan efter den här säsongen. Så ja, vi får se hur aktiv Shanahan kommer vara, och hans Brad Treliving som är hans man då, som general manager just nu.
Mm. Men de bestämmer väl ändå över den här trade deadline?
Ja, precis. Och de, om de ska rädda sitt eget skinn så vill de väl förstärka truppen för att maximera sina chanser den här säsongen.
Ja. Ja. Sen har vi då Tampa som faktiskt känns ganska hungriga. De som är kvar av kärnan med Hedman och Point och Kucherov och så vidare. De är hungriga. De vill vinna igen medan tid finns. Och det tror jag ledningen också vill.
Ja.
Men jag tror inte det är några Gensel-namn som kommer in nu, utan vad de behöver, eller hur, det är en någon som hjälper till med i en checking line.
Ja, precis. De skulle ju verkligen vilja ha den där identity line tillbaks, alltså den där klassiska tredje kedjan som de värvade ihop under sina Stanley Cup-titlar 2020 och 2021 med Blake Coleman och Barkley Goodrow och så då Johnny Gaud som center. Och därför är det ju många Tampa-fans som hoppas nu på Johnny Gaud som alltså har utgående kontrakt i ett Seattle som ser ut att missa slutspel och som vid största sannolikhet kommer tradas. Vart skadad den här sista tiden, men det sägs att han kanske gör comeback redan innan trade deadline nästa vecka. Och det kommer vara ett stort intresse för honom. Jag tror Tampa jättegärna skulle ha in honom i bygget igen.
När du pratar om Tampa-fansen, då pratar du om dig själv. Tycker du, vill du
ha
det?
Ja, jo, det kan jag väl hålla med. Ja. Nej, men då en till back skulle... Alltså, för att bli en riktig contender tror jag att minst en secondary scoring, liksom tredje center ytterforward-spelare skulle behövas in och minst en stabil back. Så att det liksom, tråkiga svaret kanske utifrån sett är väl att ta tillbaka Johnny Gaud och kanske ta tillbaka David Savard från Montreal.
Ja.
Som också är UFA, så att, som har vunnit i Tampa tidigare, så att,
det är Brian Dumoulin. Det är många som vill ha Brian Dumoulin, men nu var han skadad igår, så vi vet inte hur allvarligt det är med honom.
Nej.
Men det är ingen, det hörde jag direkt, det är ingen som du vill se.
Det skulle väl vara en förstärkning ändå jämfört med vad vi har där i tredje backpar, men det är inte så att jag går igång enormt mycket på det, men jag inser också att det kanske den kategorin spelare Julien Brisbois kommer söka, även om han är liksom kreativ och våghalsig. Jag menar, bara som beslutet att släppa Stamkos i somras och att offra en hel draftkull för dels Brandon Hagen, men inte minst då, vilket blev helt misslyckat, Tanner Chenault.
Mm. Ja, just det. Mm. Ja. Ja, kanske, men på backsidan en Chillington? Kanske.
Ja, alltså jag gillar Chillington visserligen, men jag vill ha in en klippa.
Kale McCarr.
Ja, nej, ja, det är allra helst det. Men en 100 kilos pjäs i princip. Jag vill ha en robust, rejäl back. Ja.
Okay. Ja, Carolina har väldigt slira betänkligt här efter uppehållet och fick till exempel igår stryk med 4-0 av Montreal.
Ja.
Vi har tappat vår identitet, säger Brindamore, förtvivlat. Mm. Men vad han behöver... Och jag tror alla har insett att de behöver är ju en målvakt. Liksom. De kan inte lita på en extremt skadebenägen Andersen och en ett ojämn Kuchetkov. Så ska det här gå efter alla satsningar de har gjort, då måste de, och det pratas ju väldigt mycket om att de är ute efter John Gibson i Anaheim.
Ja, nej, men jag håller väl med. Alltså, på ett sätt tycker jag att Andersen är bra och jag tycker fortfarande att Kuchetkov är spännande, men det är också lite grann det här med att dunka huvudet i väggen eller liksom do the same thing over and over again and expect different results, eller vad man nu brukar säga. Och vi vet ju hur det brukar gå för Andersen i slutspel, och Kuchetkov har hittills inte bevisat att han kan föra ett lag speciellt långt. Så att ja, men Gibson, där det är också en investering. Han är ju dyr och också skadebenägen i sin tur då.
Ja, så att, ja, men det är inte jättetillgång på målvakter.
Nej.
Av liksom som game changers på en gång. Och det kanske inte han heller. Men vem annars liksom?
Nej, det är ju det som är svårt, tycker jag, att målvaktsmarknaden är inte speciellt öppen just nu. Kanske blir mer i sommar, vem vet, det brukar vara lättare då, men just nu är det väldigt få, och så på UFA-marknaden finns det nästan ingenting. Det skulle i så fall kanske vara, och jag hör att du kanske inte går igång jättemycket på det här namnet, Karel Veimelka i Utah som har en jättebra säsong där faktiskt i Utah, men är han någonting som har beprövad erfarenhet i ett slutspel att kunna luta sig mot? Det är inte säkert att det är någon förstärkning alls jämfört med Andersen eller Kuchetkov.
Anton Forsberg har också utgående kontrakt uppe i Ottawa, men det känns inte heller som någon... Han har ju gjort det bra i år, väldigt bra, men han känns inte som någon första målis.
Nej, det finns ju ingen sån där uppenbar, i alla fall inte på UFA-marknaden, som kliver in och förstärker vilket lag som helst beprövat. Liksom.
Nej. Ja, vi får se. I övrigt tror jag inte Carolina gör så mycket med laget. Ja, det hänger ju på vad som händer med Rantanen.
Ja, då kan det ju verkligen hända saker. Ja, eller om vi säger att de kör på rantan ändå liksom, då kan det ju hända att de går all in och skiter. Vi får se vad som händer med rantan i framtiden. Nu försöker vi vinna i år. Nu tar vi Brock Nelson också. Vi behöver ju en andra center, för det måste jag säga. Carolina, nu är det fortfarande liksom Kotkaniemi eller Roslovic, eller att de måste ibland befordra Jordan Stahl som de helst vill ha den där tredje kedjan. För att de har ingen riktig andra center. Och skulle Brock Nelson komma in där, det tror jag verkligen Rod Brindamore skulle gilla. Men då måste de ju fortsätta offra mycket.
Jag stod bredvid en kanadensisk reporter i USAs omklädningsrum. Brock Nelson satt och bytte om. Och han fnös en viskning. Världens mest överskattade, kallade han honom. Brock Nelson.
Det var det värsta.
Ja, det var hårda bud.
Ja, jag tycker nog att det är ingen första kedja center, absolut inte. Men en rätt så bra andra center i många NHL-lag skulle jag tro i alla fall.
Ja, vi går vidare nu. New Jersey. Och där har det också pratats om, särskilt nu när Nico Hischier var skadad, men han har ju återvänt då. Att de också vill ha en till center. Och ett namn som har nämnts i sammanhanget är Ryan O'Reilly. Det finns ju det är, några Nashville-spelare kommer ju att bli sålda liksom. Nu är det kört, de kommer inte att gå till slutspel.
Nej, de är ju helt borta.
Och det är väl mer Gustav Nyqvist lever ju farligt. Han kommer ju förmodligen att bli tradad någonstans.
Ja, det tror jag.
Med någon deal, han kommer in som en rutinerad pjäs någonstans.
Ja.
Hoppas det blir till ett riktigt bra lag. Det skulle jag gilla.
Ja, alltså jag säger då, när jag nämnde Vladimir Tarasenko-traden i fjol till Florida, så säger jag Florida. Alltså som tredje kedjan där ihop med Lustarinen och Lundell till exempel.
Gas i Florida, ja det vore något.
Ja.
Jag säger Dallas.
Oh, ja, jag har mer på Dallas kan jag säga. Men, ja, men jag slänger in här också, nu ska vi prata New Jersey egentligen. Men
ja.
Jag ville bara säga också, Mikko Rantanen, jag kom på det i huvudet nu när jag tänkte, för det har jag tänkt kring Florida. Alltså, få ner hans cap till 2,5 miljoner och trade honom till Florida och spela med Barco i första kedjan. Oj.
Provocerande rent. Då är det Finlands landslag nästan.
Exakt, men jag tror inte det är omöjligt alltså, att få till.
Oj. Sätt dig ner.
Ja, nu får jag sätta mig. Nu sitter jag tryggt här.
Ja, men vad tror vi om Devils då i övrigt? De börjar ju väldigt bra. Sen, det har varit mycket, jag tycker man har hört mycket missnöje från Sheldon Keefe om att de inte gör som de ska.
Nej, jag tycker inte riktigt har lossnat där igen. Det lossnade ju ett tag liksom under 2024 halvan av säsongen. De fick ju ändå en bra start, sköts iväg där. Men nu har det varit en ganska lång period och när det har sett lite halvknackigt ut spelmässigt.
Ja, de och Carolina är ju de av de här lagen som riskerar, i högsta grad riskerar att bli neddragna i sträckstrid.
Ja.
Och det vore ju katastrof.
Ja, alltså,
ja, det vore väldigt, inte vad de har räknat med.
Det sägs ju att de var rätt sugna på JT Miller innan han skickades till Rangers, och Ryan O'Reilly är också lite samma typ av center får vi säga, alltså en tvåvägs pålitlig, robust, hårdför, rutinerad center liksom. Sen har jag väl hört att, eller läst, jag har inte så mycket källor kan jag inte påstå, men att Ryan O'Reilly inte är jättesugen på att bli tradad och kan tänka sig att stanna i Nashville ändå.
Ja, men det förstår jag.
Ja, men om de får loss honom så är det ju en Conn Smythe-vinnare trots allt. Så det vore väl kanon för ett ganska orutinerat New Jersey att få.
För 6 år sedan.
Ja, visserligen, absolut. Ja.
Absolut. Men ibland är de ju väldigt aggressiva i New Jersey. Det kan hända saker där.
Ja, det tror jag att Tom Fitzgerald har i sig, att vara ganska aggressiv i deadline. Så att absolut, om det öppnar sig någonting de verkligen vill gå all in på. Men annars tycker jag åtminstone att de ska ta in lite secondary scoring. För det, alltså, tittar vi bottom six så är det liksom 5 mål på Haula. Det är 6 mål på Tatar och det är 3 mål på Nathan Bastian och så här. De skulle behöva få in lite mer punch liksom längre ner i hierarkin. Gustav. Ja.
Då får vi honom hit i, om det vore ju härligt.
Ja.
Hästpolo i New Jersey, det skulle jag inte ha någon mot.
Nej, verkligen inte. Nej, men annars, och sen tycker jag också, liksom, visst de har några hårdföra spelare, men det är också liksom Bratt och Hughes och Mercer och ganska småväxta spelare. Att få in en Janne Gård där, han är visserligen liten han också, men det är mycket punch liksom. Eller en Brandon Tanev, eller
ja, lite kompakt.
Ja, kompakt. Alltså lite muskler och lite slutspelsaura kring vissa spelare tror jag skulle vara bra för det. Ganska unga orutinerade laget.
Ja, absolut. Ja, men då flyttar vi över till väst då. Där har vi Winnipeg, Jets, serieledarna. Och de har vunnit 10 raka och ser för jävla bra ut. Och de har ju tidigare varit ganska också på kring Della, inte minst i fjol. Och så var det bara fiasko och alltihopa. Och mitt råd, om nu någon skulle ta det, är att inte göra så mycket alls där.
Nej, det
de har ju något väldigt väl fungerande och man ska inte mässa med dynamiken och kemin där, tror jag.
Nej, precis. Annars är det en klassiker att de brukar försöka ta in en ny andra center så fort det blir trade deadline. Förra året var det ju Sean Monahan.
Ja, och så samtidigt Toffoli tog de in också.
Ja, just det. Så var det. De var väldigt aggressiva då. Men det ledde ju ingen vart. Rätt nej. Ut i första runda mot Colorado.
Rätt ut i spinaten.
Ja, precis. Så att, nej, de kanske ska köra på det här nu istället som gör att de imponerar så stort. Och trots att början av säsongen var så extremt stark och de satte väl rekord där i början i antal segrar eller raka matcher utan poängförlust i alla fall i början av säsongen. Det var en fullständig chockstart. Och nu igen har de liksom 10 raka segrar. Det tar ju inte stopp den här maskinen. Otroligt imponerande. Så att, nej, de kanske ska ligga rätt lågt istället för att börja fucka med dynamiken som du brukar uttrycka det.
Fucka
ja, med saker. Nej, kör på den och hoppas att Hellebuck håller tätt i slutspel.
Ja, det är ju X-faktorn där. Ja. Ja, själv skulle jag inte ha något emot om de trädar till sig en stor svensk eftersom de kan gå väldigt långt.
Ja.
Filip Forsberg.
Ja, vi får se om
Elias Pettersson.
Oj. Ja, det hade varit något. Ja. Nej, men en annan sak jag vill säga med Winnipeg och Washington, de två konferensledande dominanterna just nu, är ju att de hade inte mycket påverkan i Four Nations på ett positivt sätt. Washington hade alltså 0 spelare i Four Nations. Winnipeg, de hade ju då Connor Hellebuck som inte riktigt klev fram i slutändan. De hade Kyle Connor som ligger 6:a i NHLs poängliga men som blev petad i finalen. Han tog inte plats. De valde alltså Chris Kreider före Kyle Connor. I finalen för att de inte tyckte han funkade de tre första matcherna.
Och nej, men han var ju lite blek då.
Ja, det var han faktiskt. Men ändå, det är anmärkningsvärt att han inte ens fick spela finalen. Och Josh Morrissey var ju skadad i finalen också. Så att det var väldigt lite Winnipeg och Washington som utmärkte sig. De två ledande NHL-lagen i den här stora turneringen.
Ja, det är sant. Mm. Ja, men Chikrin borde ju ha varit med. Det kan man ju med facit i hand tycka.
Ja, bomba in lite mål där.
Ja. Ja, vad har vi sen då? Jo, då kommer vi till Dallas då. Mm. Som är intressant fall. Ja. Mycket hänger ju på tidslinjen med Miro Heiskanens skada. Hur länge han blir borta?
Ja, och även Tyler Seguin då, som det är väl mer troligt att han missar resten av grundserien. Och det är ju 9,5 miljoner dollar. Sen har de visserligen lagt lite av det där redan på Mikael Granlund och Cody Ceci. Men om Heiskanen dessutom, om de vet om då att han skulle vara borta resten av grundserien, det vore ju visserligen ett slag, för de har ju inte så bra backsida. Men det öppnar å andra sidan löneutrymme att förstärka ytterligare om de vet att de där två kommer tillbaka när det väl
spelas. Ja, Mikko Rantanen.
Ja, alltså jag säger det. Ja, jag tror inte det, och jag har sett lite rykten om det också. Mikko Rantanen, de älskar ju finländare i Dallas.
Ja, det gör de.
Både nu och historiskt. Så att, och han skulle de ju ha råd med i så fall.
Ja.
Och det vore ju någonting.
Det vore verkligen någonting.
Ja. Och som jag har förstått det så Seth Jones, som alltså bråkade där i Chicago, sitt jättekontrakt på nästan 10 miljoner dollar per säsong, 8-årskontrakt, han är väl bara inne på tredje året där. Så det
han har ju gjort klart att han vill bli tradad, eller hur?
Ja, han var inte schysst här mot Anders Sörensen och ledningen i allmänhet här när han blev intervjuad efter senaste matchen mot Utah, var det väl, som de bara torskade med 2-1 visserligen, men de blev ju utspelade och enormt mycket skott emot där. Han tokhyllade ju Arvid Söderbloms insats och sa att utan honom hade det blivit 10-3 i princip. Liksom.
Ja.
Han sa ju liksom, sen början av säsongen och efter coachbytet eller vad som helst, så det är noll skillnad på vårt spel. Vi har inte tagit något steg framåt. Det har inte alls blivit ett svårare lag att möta. Och det var ju ganska frän kritik. Och,
ja, det får man säga.
Ja, och det är ju många insiders som har uppgifter på att hans agenter har förhandlat med både Carl Davidson, Jeremy Manchin och kanske andra lag, eller i alla fall hört sig för kring intresset för en trade då. Men det är ett stort kontrakt att trada bort, så frågan är, Chicago kanske måste behålla lön i så fall om det ska vara genomförbart. Mm. Han är född i Dallas, ska vi säga också, Seth Jones, så därför sägs det ju lite att det är dit han vill helst.
Ja, det skulle ju vara något. Man vet inte riktigt var han står längre eftersom han har spelat i det här dåliga laget.
Ja.
Så att, men han är ju ett namn.
Ja, han är inte lastgammal heller. Han är ju samma generation, samma draft som Barkov och McKinnon. Oh. Så att, och han sneglar väl lite avundsjuk på vart deras karriär har tagit vägen. Någon eller två månader före draften där 2013 var det väl, så var det ju fortfarande snack om att han skulle gå etta.
Exakt, och han var ju en sån som föll väldigt långt.
Ja, precis. Han var ju nästan betraktad som generational talent där något år innan draften.
Oh.
Ja.
Ja, ja.
Ja, vi får se. Men det är spännande lag i alla fall. Jag har ju pratat om Erik Karlsson också.
Ja, just det. Erik Karlsson och Miro Heiskanen ihop i slutspel.
Ja, jag har svårt att säga att det blir båda i så fall. Men, ja, vem vet. Men de har ju i alla fall det här häftiga manöverutrymmet att jobba med. Samtidigt vill jag slänga in brasklappen för Dallas del som man ofta glömmer bort när man sitter och analyserar lite lätt så här. Att om man tar in någon spelare med lång kontrakt även över kommande säsonger då, så måste man ju tänka lite på hur truppen ser ut i övrigt och vilka andra utgående kontrakt man har snart. Till exempel med Vegas, när de tog in Thomas Hertel så innebar ju det att de inte kunde förlänga sen med Marchessault eller Stevenson till exempel. Och i Dallas fall så är det ju snart så att det ska bli enorma kontraktsförhöjningar på Wyatt Johnston, på Logan Stankoven, ja, på Thomas Harley.
Stonkorven,
ja. Jason Robertsons bridge-kontrakt går snart ut. Så att de kommer kosta alla de här spelarna. Ottingers nya kontrakt börjar gälla nästa säsong. Han dubblerar lönen. Så att det är lite skenbart löneutrymme i Dallas över tid i alla fall. Så de måste ha i beaktan när de rycker i de här storfräsarna.
Robertson har varit grym här på slutet. Ja.
Han skulle varit med i finalen för USA.
Ja, mm. Ja, du ser. Ja. Ja, men det är ett lag att hålla ögonen på. Vad det blir för moves där.
Jag pekar ut dem som den mest intressanta Bayern inför trade deadline, vad de kommer göra.
Ja, så kan det vara. Spännande. Minnesota kommer däremot inte att göra så mycket. Det är sista året de inte kan göra så mycket. Och sen är han fri.
Ja.
Vad heter han nu? Guerin.
Ja, Bill Guerin. Ja, precis.
Fast det är ju jobbigt där nu. De har väldigt tunga skador på både Joel E och Caprice och andra. Taskigt läge.
Ja, precis. Och de har ju, visst, jag tycker de har hållit sig flytande, imponerande med tanke på att Caprice var borta så länge nu och att Eriksson Eka haft sina problem under säsongen. Men det är ju tydligt att de har inte lyckats hänga kvar i Winnipeg-tempot. De var ju uppe och snudda vid dem där ett tag. Och nu är de 13 poäng bakom och Dallas har gått förbi. Så att det är lite tufft för Minnesota, måste jag säga. Det skulle väl vara så här, ja, som Caprice var borta resten av grundserien, då öppnas det ju väldigt massa löneutrymme visserligen då, men det är ju inte säkert och inte med Eriksson Ek heller, och det är svårt att ersätta de spelarna, så även om de kan använda löneutrymmet så ja, jag tror att de går till slutspel visserligen, men de tappar mark alltså.
Ja, det gör de. Och det känns som det alltid är något problem där. Jag tycker synd om Wild fans.
En viktig Ekeli-referens då, Brock Nelson från Minnesota. Brock Besser från Minnesota som det kanske är lite på glid från Vancouver. Du vet, jag gillar ju de här homecomings.
Du gör ju det på ett egenartat sätt.
Ja.
Ja, Vegas, där vet vi att där håller de inte igen om de får chansen att ta stora namn.
Nej.
Och jag har sett mycket spekulationer. Ett jag såg att de behöver bygga på liksom i tredje och fjärde. Paul Mary,
som vi känner igen från bloggen.
Ja.
Ja, det har väl varit något. Jag håller med. Det är ju det de skulle behöva. Även om chansningar som till exempel Viktor Olofsson har fallit väl ut för en billig peng. Så känns det som att de behöver bygga på lite sin bredd för att verkligen kunna hota hela vägen igen. Men de älskar, alltså jag är svårt att se att inte Kelly McCrimmon och hela Vegas och Bill Foley ägaren där går igång på en Mikko Rantanen till exempel. Att de ändå försöker.
Ja, det är klart. Ja. Det kommer de. Ja. Om han blir billig dessutom då med liksom olika som tar delar av kontraktet. Ja, räkna med det.
Men de har inte mycket kvar att trada längre. Alltså, de har inte ett första runda val förrän 2027. Liksom. Och prospectpoolen rankas ju i botten av NHL.
Så tänker inte de där.
Nej, de är
som sin hemstad. Liksom. Gå all in.
Ja, de löser väl det på något sätt ändå.
Ja.
Men ska vi, det är som jag håller med dig, ska vi säga någonting som de lär göra i alla fall, så är det ju förstärka framåt. Backsidan är ju jättebra.
Ja.
Målvaktssidan är väl tillräckligt bra med Aiden Hill och Samsonov. Det är framåt där de ska förstärka.
Ja. Och det är samma namn som återkommer här hela tiden. Så ja. Det är Brock Nelson och kompani. Men det är väl, ja, vem vet.
Gustav Nyqvist.
Gustav i Vegas, ja, det skulle vara något. Du. Ja. Ja, men något kommer hända, det kan vi vara säkra på.
Absolut.
Vegas går inte förbi en trade deadline utan att se till att det blir lite splash i dammen.
Så är det definitivt. Mm.
Edmonton, de har ju blivit Björbo IF ungefär efter uppehållet här. De är riktigt dåliga plötsligt. Ja. Och det är väl förmodligen en tillfällig funk, får man väl utgå från.
Ja.
Men de kommer också försöka göra något. Och det är som vanligt, ja, målvakt skulle de kunna behöva, men det finns inga tillgängliga. Och så på backsidan, så de måste staga upp blålinjen igen.
Ja, alltså det lutar väl åt att de försöker få en, alltså det är inte så roligt, men det kanske räcker. Nej, det kanske inte räcker, men det är väl så här Dumoulin eller David Savard eller de här UFA-backarna som finns tillgängliga. Och det är ju inte så jättemånga heta backar, tycker jag.
Nej.
Det ryktas lite, och det här, jag vet att du inte går igång på det här heller, men typ Jamie Oleksiak, som jag tycker är en stor stabil pjäs i Seattle, ryktas att han är lite tillgänglig och att Seattle kommer sälja av rätt mycket, och det skulle kunna vara någonting för Edmonton till exempel. Men det är ungefär den kategorin backar, tror jag, som de försöker få in då, och de har ju inte så mycket löneutrymme heller.
Nej.
Och det har surrats lite om Veimelka där, men ja, kanske en uppgradering mot Skinner, men svårt att se.
Svårt att se. Ja, LA som de börjar bli låsta för att möta Edmonton i första omgången igen.
Det blir säkert så.
Och där är ju riktigt då att det är på också andra, tredje kedjan. De vill spetsa till det, och som jag sa, Raquel har nämnts som ett namn som skulle då återvända till södra Kalifornien, men i den gamla arvsfienden.
Ja, det vore ju lite pikant.
Ja.
Ja, men det vore väl, jag håller verkligen med om att det är det de skulle behöva, LA. Vi hade kanske trott målvakt då, med tanke på hur...
Målvakt
då, för att, med tanke på att vi inte håller Darcy Kemper så högt då. Men LA är ju faktiskt det lag efter Winnipeg som har släppt in minst antal mål den här säsongen. Och har ju ett ruggigt solitt försvarsspel. Och nu är Drew Doughty tillbaka också, som jag tycker imponerade i Four Nations.
Ja,
och sen har de kommit igång lite offensivt här, inte bara Kempe och Kopitar, utan jag tycker även Fjalla har varit Fjalla bra så här nu här, sista matcherna, 9 poäng de sista 5-6 matcherna här, och verkligen kommit igång efter årsskiftet.
Villardi.
Ja, eller Villardi då, nu blandar du upp det, för är det ju uppe i Winnipeg, han gamla LA-spelaren.
Nej, det är en ny Villardi som kommer. Nej, ja, jag blandar ihop det här. Jag har nog feber ändå. Jag bara tänkte på att jag har Villardi i fantasy, och han har varit väldigt bra att ha där.
Ja, just det.
Ja, förlåt.
Där gjorde de bort sig kanske, att de släppte honom till Winnipeg.
Och jag gjorde bort mig som tror att han är kvar, fast han har blivit flera år sedan.
Ja, men, nej, men LA tror jag blir lite intressant också. Och Rickard Raquel, alltså... dels har du sagt lite grann att Pittsburgh... Ja, ska de sälja av så mycket de kan, eller ska de försöka vara lite mer kontrollerade? Och...
Jag tror att efter den här omstarten, de har ju verkligen varit superkassa.
Ja.
Bedrövliga. Och jag tror att alla utom de tre stjärnorna, eviga ikonerna där, kan bli tradade. Alla.
Ja, nej, men det känner jag också. Inklusive till exempel Erik Karlsson, om det nu går att få till lönetagsmässigt, och om de är beredda att behålla hälften av lönet till exempel. Men Raquel, alltså tidigare har sagt lite grann att är de så sugna på att trada iväg ytterligare en radarpartner till Sidney Crosby som han gillar att spela med? Och...
Jag tror att det argumentet har fallit nu efter den här.
Nej, men det är inte vilka lag som helst de har mött heller, utan det är ju rivalerna. Det är Philadelphia 1-6, det är Washington med Ovechkin 3-8. Det är liksom Rangers. De torskar också. Ja.
Det var en uppvisning. När båda lagen var riktigt, riktigt dåliga.
Ja.
Och Rangers vinner bara på tur.
Ja. Nej, men Pittsburgh är borta nu. Så att, och det som är bra med Raquel för dem i alla fall är ju att han har ju verkligen höjt sitt marknadsvärde den här säsongen, och de kan få bra utbyte för Raquel. Alltså. Det är ju definitivt ett första runda val, och kanske mer än så. Kanske någon spännande talang eller något sånt där. Så att han är het på marknaden om de gör honom tillgänglig.
Yes, det tror jag också. Ja, slutligen då av de här lagen som vi har tänkt, så är det Colorado. Och det här med att Gabriel ska komma tillbaka, det börjar kännas mer och mer som en pipe dream.
Mm.
Har det inte skett nu så till tusen, kan det verkligen ske?
Nej, det är inte mycket snack om det här nu sista tiden heller, att det är nära förestående. Det är väldigt hysch-hysch, även om man har tränat en hel del och sådär så verkar det inte...
Kanske smäller till i mars, vem vet?
Ja, vem vet. Men, ja, och det påverkar ju verkligen deras deadline här om han är tillgänglig eller inte, för att är han inte tillgänglig, ja då finns det ju löneutrymme att göra någonting, speciellt efter Mikko Rantanen-affären också som ytterligare öppnar lite löneutrymme. Men ska de ha plats med att aktivera Gabriel Landeskog, då kan de ju nästan inte göra någonting.
Men vi utgår från att han inte gör det. Och då pratas det där återigen om en andra center. Och att Brock Nelson, som återkommer hela tiden här, har placerats där också.
Ja, precis. Och det tycker jag skulle vara en uppgradering om de får in honom. Casey Mittelstadt, som ju börjar bra i Colorado, har ju inte fullföljt det den här säsongen. Börjar ganska bra den här säsongen också, vill jag påstå. Men vad det har lidit här, så har han blivit nästan lite hackkyckling bland fansen, skulle jag vilja påstå.
Ja.
Så att, ja, vi får se. Ett annat spännande namn, centrar, det är inte riktigt så många centrar som är tillgängliga. Det är därför vi nämner Brock Nelson och Jan de Gård här hela tiden. Men surras lite grann om Braden Schenn, alltså lagkaptenen i St. Louis, som fortfarande har lite slutspelskänn. Nu blev det en badumts där alltså. Men,
ja, känna känn.
Ja,
att känna häng.
Ja, och han är inte ens UFA, utan han har ju kontrakt till 2028, tror jag. Och hyfsad lön dessutom, så att, men det ryktas ändå lite grann om att han är tillgänglig och att flera klubbar då ska ha hört sig för med St. Louis om Chen och dessutom Luke Chen i Nashville.
Ja, att de ska förena bröderna.
Ja, att de är lite som Ketchak-bröderna på något vis i kynne då.
Och... Men det skulle vara roligt om, de kommer till Colorado. Landeskog har ju haft sina uppgörelser med Chen, minst sagt. De är divisionsrivaler och har mött så många år. Slagsmål har det varit några gånger.
Ja, just det. Ja, det är känsligt kanske. Tjena. Däremellan.
Nej, så där kommer de ju över. Det stryker de ett streck över direkt.
Ganska, ja. Nej, men så att... men det skulle vi kanske kunna... Om, alltså, det skulle kunna vara en andra center för Colorado. Men ja, någonting tror jag att de faktiskt kommer göra där. För att de är, det är en klubb med ambitioner. Colorado.
Ja, så är det. Ja, så är det.
Någon back skulle jag nog vilja in också i Colorado om de ska räcka hela vägen faktiskt. Alltså någon klippa där bakom med Carl och Taves. Mm. Manson är ju en sån, men han är ju så mycket skadad.
Ja, vi får se. Ja, sen har vi då ett antal lag som kan räknas som bubbellag, och framförallt i öst då så är det några som nu måste bestämma sig på en vecka om de är buyers eller sellers. Så det är Detroit och Columbus och Ottawa och Rangers och Boston och Montreal och Philadelphia.
Ja, det har ju skrivits.
Och i någon mån Islanders också då.
Ja, precis. Det skrivits mycket om det här sista veckan, tycker jag, att det är många lag som inte har bestämt sig än, så att de är med i racet och att det därför är lite stilt just nu på marknaden. För att jag menar, just nu vet kanske inte Islanders om Nelson ska bli tillgänglig, och i så fall Paul Mary också. Kanske Jean-Gabriel Pajot eller till exempel.
Så nej, att, samma i Rangers som liksom har många Miller nu, även om han blir skadad, och Ryan Lindgren och så vidare.
Ja.
Men jag tror ju, till exempel vad gäller Rangers då, så de i bakgrunden, bakom kulisserna, så står en ägare också som bestämmer.
Ja.
Och han vill att de ska spela slutspel och få dra in stålars.
Ja, så är det. Ja, jag har svårt att se att Rangers skulle göra en 2018 eller vad det var och skicka ut ett mejl till sina säsongskortsinnehavare att vi gör upp den här säsongen.
17
var det, ja.
Mm. Ja, nej, så kommer det inte bli.
Nej, utan...
Det går inte James Dolan med på en gång till.
Nej, och samtidigt alltså, på målvaktsfronten och backsidan så är det en bra åldersstruktur. Men tittar vi framåt utöver Lafreniere så är det liksom kärnan framåt, det är ju alla över 30. Panarin, Zibanejad, Trocheck, Kreider, Miller som de tradar till sig nu också dessutom. Det är ett lag som är meningen att de ska vinna nu. De visar det inte, men det är meningen.
Ja, exakt så. Ja, Detroit har ju skaffat sig lite luckor. Och häromdagen tradar de ju då Ville Husso till...
Anna är bara som...
Ja.
Är det någon slags Gibson-ersättare, vem vet?
Ja, men också för att det ger ju... Detroit lite, ger Iceman lite ut i svängrum.
Ja. Ja, det var skönt för dem att bli av med hela det där kontraktet. Mm.
Så att, jag tror att Detroit kommer att satsa. De, nu vill de till slutspel, så är det. Och de borde ha goda möjligheter att fixa det här. Det är kul igår. Simon Edvinsson visar att han är nästa stora svenska back. Ja. Två mål, kvitterar och avgör.
Ja, nej, han är ju ruskigt bra nu, alltså, måste jag säga. Ja. Vilket backpar där med.
Och i tandem med Albert Johansson, ja, som har varit sensationell.
Ja, de är ju givna nu. De spelar ju över 20 minuter per match hela tiden. Ja. Alltså sen coachbytet där med McLellan in istället för Lalonde, så har det är någon enstaka match som inte, i alla fall Edvinsson har spelat över 20 minuter. Han är liksom toketablerad. Och dessförinnan så spelar han ju ofta med Moritz Seider i, alltså, ett av ligans bättre backpar, skulle jag vilja påstå. Alltså Edvinsson har verkligen etablerat sig den här säsongen som en, ja, minst topp 4 back i ligan.
Ja, ja, kul. Och det är många svenskar. Jag tänker på att det är nog dags att börja återvända till Detroit. Det var länge sedan. Ja. Men ett reportage med alla svenskar. Jo, det har vi gjort förr. Och nu är det dags igen.
Ja, men nu är ju Berggren spelar för Kvent och Elmer Söderblom till och med.
Ja, det är 6 stycken. Det är precis som 2008.
Ja, det är, nej, men jag tror verkligen, alltså, med tanke på den trend de är inne i just nu, Detroit. Alltså, det har ju inte, det var någon borta resa där i Florida som mot Tampa till exempel, när de torskar lite under McLellan. Men annars har de upp på hästen igen och vinner massa matcher. Och är ju ett av ligans, ja, de har väl tagit mest poäng sen coachbytet i hela NHL. Så att de stormar mot slutspel, skulle jag vilja påstå.
Ja, just nu känns det så. Det känns det ju med Columbus också, som fortsätter överraska och övertyga. Jag vet inte hur de ser på det här. Det kommer liksom försiktiga signaler därifrån ändå.
Ja, alltså de kommer inte vara sellers i alla fall. Jag tror inte de kommer släppa en sån som Provorov till exempel. Eller. Jag känner att vissa av de här lagen, i alla fall när det kommer till spelare som, jag kan ta Montreal som exempel också, alltså, det kan säkert vara lite intresse för Joel Armia till exempel, eller Jake Evans som de bestämmer sig för då. Eller
Jake Evans var ett namn som nämndes med Tampa faktiskt.
Ja. Men om de inte om det inte blir upptrissad marknad så att de kan få ett första runda val eller ett andra runda val i alla fall för den typen av spelare, då tycker inte jag liksom Montreal, vad ska de ännu ett tredje runda val till?
Nej,
jag gick tillbaka till exempel och kollade 2022-draften. Den enda spelaren som har gjort mer än en NHL-match från tredje rundan i 2022-draften, det vill säga 2,5 år sedan, det är ju Elias Pettersson, backen i Vancouver. Det är den enda som hittills spelat mer än en NHL-match. Så jag menar, att byta till sig ett tredje runda val i 2025-draften nu, det kanske Montreal får utväxling på 2029 eller 2030. De är alldeles för långt fram i sin rebuild för att tänka så långt fram i tiden.
Ja, de ska sitta still i båten, det tycker jag verkligen.
Ja, så visst, får de ett första runda val helt plötsligt för Jake Evans liksom, kör det i så fall då. Men håll inte på med massa onödiga låga draftval utifrån det stadie de befinner sig, tycker jag i alla fall.
Samma med Philadelphia kan man tycka, men där vet man aldrig. Jag såg någon, om de vinner några matcher till, det sägs att de skulle vara intresserade av Elias Pettersson. Och Elias Pettersson och Tortorella, det vore något.
Jag har tänkt tanken. Jag har tänkt tanken att det passar inte med Tortorella och Elias Pettersson, tycker jag. Men vem är centern som liksom Philadelphia hänger upp sin rebuild på? Det finns ingen. Det är den här Jet Luchenko som de tog i första rundan, som de reachade lite för kanske, men som gjorde en bra camp och så här. Liksom, alltså det är väl en okej center, men det är absolut, tror jag i alla fall, inte någon första center på sikt. Så att de har ett hål att fylla där, alltså ha en radarpartner till Mishkov över tid. Men just Tortorella som coach vet jag inte om det är klockrent.
Nej.
För just Elias Pettersson.
Nej, det känns som en krock av personligheter där.
Ja.
Ottawa har ju varit väldigt bra tidigare, men nu är de redan en jävla svacka och förlorar 4 raka och är under strecket igen. De var ju fan uppe på tredje plats ett tag där.
Ja, nej, man blir inte klok på de här bubbellagen.
Nej,
alltså.
Nej, det blir man inte. De skulle kunna få, men det vill de ju inte. Men de skulle kunna få precis hur mycket som helst för Brady Tkachuk nu. Liksom.
Ja.
Alltså, synnerhet efter Four Nations, alltså GM skulle salivera och ge bort vad som helst för Brady
Tkachuk. Jag tror ägarna skulle, liksom, det är affischnamnet som man är i USA.
Ja.
Det...
ja, men de får ju det som, i princip får de det som Matthew Tkachuk har bidragit med i Florida.
Ja, precis. Och ja, allt runt omkring liksom, så att, men å andra sidan så vill väl Ottawa behålla det.
Jo, men de har ju visat sig, ja, det var ju i och för sig andra ägare och andra general managers, men de har ju blåst fansen där på otroligt populära namn, både Alfredsson och Karlsson till exempel.
Jo, så det finns ju en historia i alla fall i organisationens väggar att göra sådana typer av grejer.
Ja, det är många som vill se det, att han inte ska vara i det anonyma Ottawa. Brady.
Nej, det tror jag kanske NHL-styrelsen hoppas lite grann på Bettman där, att placera honom någon annanstans.
Skicka honom till New York, säger han.
Oj, oj, oj.
Tänk Rangers, vilken publikfavorit han skulle bli här.
Det är den våta drömmen där hos Dolan.
Ja, det är det. Ja. Han köper Ottawa Senators.
Han skulle nästan kunna göra det bara för att få Kachuk.
Ja. 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 I väst då så är det som sagt inte riktigt så, men det börjar se ihop sig lite i kön där med nu. Calgary är på slutspelsplats på 64 poäng, Vancouver en poäng bakom, och sen följer Utah och St. Louis inte långt efteråt, och sen tror du på Anaheim också, men det tror inte jag.
Nej, jag tror inte på dem heller. Alltså, de kan ju lika gärna göra en åtta med henne och torska fem raka. Alltså, det är ju så med de här bubbellagen, men de är inne i en stark svit nu, och för vi lyfta Leo Carlson lite grann, som han fick en liten sådär, ja. Elias Pettersson, som vi hoppades att Elias Pettersson skulle få reboot, eller vad vi sa, av Four Nations. För han har ju varit riktigt formstark här nu sen han fick hoppa in mot USA.
Ja, det var ett bra uppehåll.
Ja, juluppehåll. Four Nations uppehåll i alla fall.
Four Nations. Mm. Ja, men Calgary och Vancouver är det väl framförallt man funderar på hur de tänker göra.
Ja.
Och St. Louis, jag pratade med, som sagt, med Sunken igår, och han, de gjorde ju 7 mål på Seattle, alltså, ja, det var ju kul, bara vi kommer ihåg hur vi gjorde det. Vi måste fortsätta jobba arslet av oss.
Ja, jo, det låter också in character faktiskt.
Det är sånt man kommer fram till när man sitter i en stuga ute på, i vildmarken i Wyoming.
Ja, nu är det dags att åka tillbaka till St. Louis igen och jobba arslet av sen. Det här ska bli slutspel.
Ja, in character indeed, alltså, vilken stjärna han är. Det är synd att han skulle ha varit med i Four Nations, så hade det blivit kul.
Ja, oj, 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 han är underbar.
Vilka citat.
Ja. Ja. Nej, men jag känner kring de här lagen, alltså Vancouver, man vet aldrig med Rutherford. Han har ju historia verkligen av, han har redan gjort det den här säsongen, tradeat och haft sig. Det var ju någon 3-årsperiod där i Pittsburgh när han snittade en trade per månad.
Tradeat och haft. Vad sa du?
Tradeat och haft sig. Eller?
Jag har haft sig.
Ja, men han har sig. Jag tycker han har sig mycket. Liksom.
Ja, han ska ut i media och fälla och säga anmärkningsvärda saker.
Dräpande citat. Liksom. Ja. Ja, så att det, och de är ju såklart inte nöjda med sin säsong. Samtidigt så tycker jag att det är en säsong i Vancouver när liksom, det funkar inte för dem. Alltså, Demko har sina skadeproblem. Det är allt det här med Miller och Elias Pettersson. Och att Elias Pettersson plötsligt har den här stora formdippen liksom. Jag tycker det är mycket som bara går emot. Jag trodde lite på dem inför säsongen.
Ja.
Jag tyckte det var ett starkt slutspel i fjol. Liksom. Och stark säsong i allmänhet ju. Att de var på gång med Vancouver. Men nu har det varit mycket som har grinat emot, tycker jag.
Ja, verkligen. Frustrerade fans. Även om de ju fortfarande har chansen.
Mm. Ja.
Och det känns som när de väl har gått till slutspel så har de varit bra där. Det är ett slutspelslag.
Ja. Ja, även med den här generationen. De gjorde det bra i bubblan där också.
Ja, ja.
Så att, med många av de samma spelarna.
Ja, vi får se.
Ja.
Ja. Hör du, Ekeliv, nu är jag helt slut. Jag behöver gå och lägga mig en
nu
stund.
Nu måste du ta en nap, förstår jag.
Ja, det måste jag fan. Det var en pers det här. Med den här.
Men jag är imponerad. Du får en liten applåd här för att du tog dig igenom långt över en timmes NHL-podd här. Faktiskt.
Ja, ja.
Så att starkt. Starkt jobbat Bjurre. Ja, det tycker jag kan göra. Men det blir ju en liten preview, eller liten, det blir en preview igen nästa vecka, va? Inför själva deadline då på fredag.
Ja, då har fler rykten klarnat och eventuellt har ju saker redan hänt då.
Ja.
Men det blir ett till trade-avsnitt, absolut.
Exakt, det är ofrånkomligt den här tiden på året och allra minst nästa vecka.
Precis.
Så att det
då
kommer
är det 2 dagar kvar, det blir något.
Då
hoppas jag att jag har återfått min sångröst och kvittrar, kvittrar glatt.
Ja, precis.
Klar röst.
Ta ett uppehåll nu, Bjurman, så att du kommer tillbaka starkt nästa vecka. Till
jag. Ja, jag ska ha ett uppehåll nu faktiskt, både onsdag och torsdag från skrivandet, men då är det annat som ska göras. Det ska skrivas nytt kontrakt här för lägenhet och annat. Det är alltid något.
Det är alltid någonting, ja. Men jag hoppas att du får lite sömn. Och gå och lägg dig nu.
Gå och lägg dig,
Bjurman. Hallå.
Ja, jag ska fan göra det. Ja, jag ska lägga mig en stund, jag lovar.
Gör det.
Det måste man få när man är sjuk, eller hur?
Det tycker jag verkligen, det ska man göra. Mm. Men vi säger så för nu då. Och jag säger hej hej och på återhörande om en vecka.
Hej då!
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.